Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I, Ronald Reagan, do solemnly swear
that I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help me God.
Vägen till Vita huset kommer idag handla om att Amy Coney Barrett har svurits in i högsta domstolen.
I love the Constitution.
Donald Trump har därmed tillsatt sin tredje domare sedan han blev president. Sen ska vi också fördjupa oss i den ökande virusspridningen i USA och korruptionsanklagelserna mot Joe och Hunter Biden. Det här är Vägen till Vita huset, en produktion från Omni.
Ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by Justice Clarence Thomas and Justice Amy Coney Barrett.
Efter de senaste veckornas många turer och debatter om vem som skulle ta plats i USA:s högsta domstol efter att Ruth Bader Ginsburg dött, så är det nu slutdiskuterat. Den 26 oktober klockan 9 på kvällen lokal tid här i Washington så tog Donald Trump plats vid Vita huset för att se till att Amy Coney Barrett svors in som domstolsledamot. Och i sitt tal under själva ceremonin så tryckte Trump på hur viktigt det är att Bader Ginsburgs plats tas över av ytterligare en kvinna.
It is highly fitting that Justice Barrett fills the seat of a true pioneer for women. Justice Ruth Bader Ginsburg. Tonight, Justice Barrett becomes not only the fifth woman to serve on our nation's highest court, but the very first mother of school-aged children to become a Supreme Court justice. Very important.
Men samtidigt som det var idel hyllningar i Vita husets trädgård så ska man komma ihåg att det har varit en infekterad process som lett fram till att Amy Coney Barrett blir den tredje HD-domaren som Donald Trump har tillsatt. Demokraterna har ända sedan Bader Ginsburgs död hävdat att man borde vänta till efter valet innan man nominerar en domare. Och det är en kamp som har förts ända in i kaklet. Inför omröstningen i senaten till exempel, som också hölls den 26 oktober, så passade demokraterna på att hålla tal i senaten hela natten för att visa sitt missnöje med hur processen har gått till. Vi hör senatorn Amy Klobuchar.
You can't take away the fact that this nomination was plopped down in the middle of an election, which is what I've argued from the beginning.
Men det fanns inte särskilt mycket demokraterna egentligen kunde göra för att påverka utgången av senatens omröstning. När det väl var dags så röstade 52 för och 48 emot, och eftersom det bara krävs enkel majoritet så var segern för Donald Trump och republikanerna ett faktum. Och Amy Coney Barrett kunde därmed sväras in som ledamot i USA:s högsta domstol.
I, Amy Coney Barrett, do solemnly swear
that I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Against all enemies, foreign and domestic.
Against all enemies, foreign and domestic.
So help me God.
So help me God.
Efter att Coney Barrett svurit eden så var det dags för henne att säga sina första ord som HD-ledamot. Och i sitt tal så tryckte hon hårt på hennes och alla andra domares oberoende gentemot landets politiker. Något som kan tolkas som ett svar på de farhågor som demokraterna har uttryckt och som har handlat om att Coney Barrett kommer att gå Trumps ärenden och riva upp abortlagar och sjukvårdsreformer.
Thank you all for being here tonight. And thank you, President Trump, for selecting me to serve as an Associate Justice of the United States Supreme Court. A judge declares independence not only from Congress and the president, but also from the private beliefs that might otherwise move her. The judicial oath captures the essence of the judicial duty. The rule of law must always control. I love the Constitution and the democratic republic that it establishes, and I will devote myself to preserving it. Thank you.
Och då ska vi byta ämne här i vägen till Vita huset och det ska handla om coronapandemin och det faktum att smittspridningen i USA har slagit dystra rekord de senaste dagarna.
The nation's months-long battle against the coronavirus is moving in a dangerous direction. On Friday, there were more than 83,000 confirmed cases, marking a new single-day record high in this country.
Coronaläget är ganska illa om man tittar på hur många fall som USA har.
Sebastian Hagberg är utrikesredaktör och ansvarig för USA-rapporteringen på Omni.
Nu i helgen så registrerade man rekordmånga nya smittfall både fredag och lördag, över 80 000 per dag. Och precis som i Europa så kan man ju tala om en andra våg i flera amerikanska delstater, framförallt i Mellanvästern och det man kallade Mountain West, de klippiga delstaterna som Utah och Colorado. Dödsfallen har ju inte börjat stiga i samma takt som smittfallen, men de passerade nyligen någon slags dyster milstolpe, 225 000. Och det här sammantaget gör att corona inte kommer försvinna som ett valämne i USA, vilket jag tror att Donald Trump hade hoppats på vid det här laget.
Ja, coronaviruset är nog den allra mest dominerande nyheten här i USA just nu. Och det här är självklart något som påverkar valrörelsen och de två rivalerna Joe Biden och Donald Trump.
Ja, när Trump pratar corona så har jag ju två olika strategier kan man säga. En är ju att förklara den här ökningen av fall med att det beror på att det görs fler tester nu.
You know why there are so many cases? Because we test. Because we test more than any country in the world. Nobody tests like us.
Och det är ju visserligen sant att det görs fler tester, men inte heller hela sanningen till ökningen. Oktober så har antalet tester ökat med omkring 15% och antalet fall, medelvärdet där, har ökat med omkring 50%. Så ökad testning är en förklaring, men inte hela. Och sen när Trump är bland vänner och på kampanjmöten och sådär, så försöker han ju tala om att USA, man ser ljuset i tunneln och viruset kommer snart att försvinna och sådär.
That's all I hear, turn on television. Covid, 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 covid. A plane goes down, 500 people dead, they don't talk about it. Covid, covid, covid. Now having a vaccine is good, but we're rounding the turn regardless. We're rounding the turn.
I nuläget känns det mer som önsketänkande än en liksom beskrivning av verkligheten, särskilt som att flera i vicepresidenten Mike Pence stab nu har smittats. Så det här är ju, viruset är ju högst närvarande även inom Trump-administrationen och Vita huset.
Och det är såklart även högst närvarande hos utmanaren Joe Biden. Men han målar upp en helt annan bild av läget än vad Trump gör.
Ja, demokraterna och Joe Bidens inställning till viruset är ju motsatsen till Trumps kan man säga. Han menar ju att det finns en risk för att USA inte har sett det värsta av viruset än och att det kan bli en mörk vinter om inte kursen läggs om ganska snart.
We're about to go into a dark winter. A dark winter. And he has no clear plan and there's no prospect that there's going to be a vaccine available for the majority of the American people before the middle of next year.
Och annars så säger han ju samma sak som han gjort i flera månader här, att Trump har misslyckats kapitalt med att skydda det amerikanska folket, och vilket beror på att han inte lyssnar på forskarna och expertisen. Och det är ju en stor del av Bidens pitch till väljarna, inte bara när det gäller viruset utan när det gäller andra frågor också, att om jag blir president så ska Vita huset bli som vanligt igen och börja lyssna på forskare och expertis när man fattar politiska beslut.
Ett annat ämne som har varit hett här i USA den senaste tiden handlar om Joe Bidens son Hunter Biden.
Ja, New York Post publicerade en artikel om Hunter Biden, alltså Joe Bidens son, och hans arbete i Ukraina med ett energibolag som heter Burisma. Och man skrev i den här artikeln, man får tag i mejl som skickats till Hunter Biden från en hög chef på det här bolaget. Och att de mejlen bevisade att Biden hade träffat den här höga chefen på det här ukrainska företaget under 2014 eller 15. Och det här har ju varit en fråga som har bubblat ganska länge om Hunter Bidens arbete där i Ukraina och om det påverkade Joe Biden och Vita husets Ukraina-politik när Obama var president och Biden var vicepresident. Och det här ansåg The New York Post var ett bevis för att Joe Biden har haft kontakter med det här företaget som han tidigare förnekat att han haft.
Ja, en lite snårig story, men det handlar alltså om att New York Post har kommit över mail som man påstår visar att Hunter Biden 2015 ordnade så att en högt uppsatt Burisma-chef fick träffa Joe Biden. Och man menar att det här pekar på att Hunter Bidens verksamhet i Ukraina kan ha haft en påverkan på Obama-administrationens Ukraina-politik. Donald Trump tar självklart tillfället i akt och anklagar Joe och Hunter Biden för korruption.
We've just learned through explosive documents published by a very fine newspaper, the New York Post, that Joe Biden has been blatantly lying about his involvement in his son's corrupt business dealing.
Från Trump-håll så hävdade man att det här var ett bevis för att Biden hade haft kontakter som han, och att han har ljugit om det och att det här var en stor skandal som borde påverka väljarna och medierna. Alltså att medierna borde rikta fokus mot Joe Biden och hans affärer istället för Trumps uttalanden eller coronahantering och sånt där.
Nästa del i den här historien handlar varken om familjen Biden eller om Donald Trump utan om New York Post, alltså tidningen som skrev storyn om Hunter Bidens mail. Publiceringen möts nämligen snabbt av en hel del kritik.
Till att börja med så har ju Post inte riktigt täckning för det man påstår om man läser mailen då. De skriver att de här mailen bevisar att Biden träffade den här chefen. Men det som står i mejlet är att chefen tackar Hunter Biden för möjligheten att få träffa hans pappa Joe. Och det är ju inte ett bevis för att de faktiskt träffades, utan det är ju ett indicium på att de kanske träffades eller hade stämt möte. Så det är inget bevis för att de faktiskt träffades då.
Efter New York Posts publicering kommer även uppgifter om att en av reportrarna som skrivit artikeln om Hunter Biden inte ville ha sitt namn under texten eftersom han tvivlade på innehållets trovärdighet. Och nyhetsbyrån AP går också ut och skriver att det finns frågetecken kring hur New York Post kom över Hunter Bidens mail och om de ens är äkta. Sen finns det även spekulationer som handlar om ifall mailen är en del av rysk påverkan. FBI har gått ut och sagt att det inte finns något stöd för en sån teori, men ett stort antal underrättelsetjänstemän har gått ut och sagt att den här storyn har alla tänkbara kännetecken för en rysk informationskampanj. Men samtidigt understryker man att det inte finns några bevis för det.
Trump-läget har ju hanterat det genom att försöka spinna vidare på ursprungsstoryn då från New York Post.
The vice president of the United States and his son, his brother and his other brother are getting rich. They're like a vacuum cleaner. They're sucking
up
money.
Okay, President Trump, thank you. We do need to move on.
De menar ju att det här är ett bevis för att Joe Biden och hans familj är korrupt och har liksom försökt sko sig på ett ukrainskt skandalbolag samtidigt som man har gjort skumma affärer i sin Ukraina-politik. Och Biden har ju förnekat att det här mötet med den här chefen någonsin ägt rum och då hänvisat till gamla almanackor och mötesscheman och sånt där, och då hävdar de att det här mötet finns inte någonstans i någon i skrift och har aldrig skett helt enkelt. Sen kan man ju påpeka då att det här Joe Bidens agerande i Ukraina och hans kopplingar till sin son, det har ju utretts flera gånger i medier och även av två republikanska senatorer som gjorde en utredning, och de kom ju fram till att de har inte hittat några bevis för att Joe Biden har gjort något oegentligt eller något fel i sin Ukraina, inställning till Ukraina. Det kan ju vara viktigt att ha med sig att än så länge så finns det inga konkreta bevis för att Biden har gjort något fel. Joe Biden alltså.
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att den här storyn om Hunter Bidens mail initialt slogs upp ganska stort, men relativt snart så ifrågasattes det om New York Post verkligen hade täckning för sina påståenden. Joe Biden har bestämt förnekat alla anklagelser om att han ska ha träffat den här Burisma-chefen, men Donald Trump menar att allt pekar på att den demokratiska presidentkandidaten faktiskt har gjort det. Så vad händer nu då i den här historien? Är den överspelad eller kan den vara en faktor som kommer att påverka valet?
Jag tror inte att det här är överspelat av flera skäl. Dels så försöker ju Trump och hans anhängare verkligen hålla liv i den och säga att det här är ett bevis för att Joe Biden inte är lämplig som president. Att Hunter Biden, han har ju haft drogproblem och haft det kämpigt i livet kan man säga. Så att hans namn seglar upp i medier på det här sättet, oavsett om det är berättigat eller inte, är ju ett problem för Joe Biden, tror jag nog man kan säga. Det förstärker ändå bilden av att han och hans familj är en del av den här eliten i Washington där som spelar efter egna regler och där man kan få jobb vid lite vilka jobb som helst bara tack vare sitt namn. Så på det sättet är det besvärande, men det finns inget än så länge som tyder på att Joe Biden har gjort något graverande i Ukraina-frågan. Och från andra sidan då så kommer det fram allt mer uppgifter om hur den här artikeln hamnar i New York Post. Det så sent som idag när vi spelar in så skriver New York Times om att personer nära Trump försökte sälja in den här storyn till Wall Street Journal först. Alltså New York Posts systertidning som ägs av de har samma ägare. Och att den här Wall Street Journal då, som ses som en lite mer, ja, vad ska man säga, seriös och trovärdig tidning, de tackade nej till storyn, eller de undersökte den och kom fram till att vi skippar den här. Så allt det där har ju blivit, ja, som sagt, en metastory och så det är ju, finns ju en hel del frågetecken kring artikeln kan man säga.
Och från anklagelserna om Biden-korruption i Ukraina ska vi nu till sist bege oss till ett angränsande ämne, nämligen utländsk påverkan på det amerikanska valet.
För några dagar sedan så meddelade FBI på en pressträff att Ryssland och Iran har tillgång till väljardata.
We would like to alert the public that we have identified that two foreign actors, Iran and Russia, have taken specific actions to influence public opinion relating to our elections.
Amerikanska väljare måste registrera sig innan de röstar, och namn och e-postadresser som finns i väljarregistret har Ryssland och Iran kommit över då. Och FBI och amerikansk underrättelsetjänst hävdar också att Iran har använt det här för att skicka hotfulla mejl till demokratiska väljare. Och under förespeglingen att det kom från en högerextrem grupp som heter Proud Boys, som blev känd här under den första presidentvalsdebatten. Och hypotesen är väl att Iran har gjort det här för att skapa oro i USA och kanske då att det här ska, målet var att det här skulle spilla över på Trump då, att högerextrema grupper hotar Bidens väljare. Ungefär så.
De här uppgifterna från FBI om att Ryssland och Iran alltså har kommit över information om väljare i USA är det första konkreta beviset på att de två länderna försöker påverka årets presidentval. Enligt underrättelsekällor ser man Ryssland som ett större hot än Iran, men faktum är att inget av de två länderna vill kännas vid de anklagelser som riktas mot dem.
Irans och Rysslands reaktion har ju varit att förnekat ganska kraftigt att man dels har den här datan och dels att man skulle ha gjort något fuffens med det. Iran förnekar ju bestämt att man skulle ligga bakom de här hotmejlen i alla fall. Och jag tror, alltså, om man läser vad amerikanska tjänstemän och experter på hackning säger, så verkar inte det här varit en särskild sofistikerad insats. Så det är väl för tidigt att säga om Iran och Ryssland ligger bakom det här, men det är inget som har skapat stora svallvågor i USA, just den här incidenten. Men alla är ju väldigt på sin vakt mot utländsk valpåverkan med tanke på vad som hände förra valet.
Och med det så är vägen till Vita huset slut för den här gången, men du hittar alltid fler nyheter om USA-valet eller om helt andra nyheter dygnet runt i Omni-appen eller varje vardag i vår nyhetspodcast Omnipod. Vägen till Vita huset är tillbaka igen på fredag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.